Människan, samhället, producerar religion. Ett förvrängt världsmedvetande, därför att det är en förvrängd värld. Kampen mot religionen är därför en direkt kamp mot den värld vars andliga arom är religion. Och det kända uttrycket, religionen är det förtrycktas suckan. Det är ett opium för folket. Folket måste göra sig fri från den illusion som religionen alltså innebär. Karl Marx menade alltså att all religion är en illusion. Alltså är också himlen blott en illusion, blott en karamell som förtryckta människor måste ha att suga på. Och Lenin följde naturligtvis samma idé när han skrev och säger bland annat att religionen, inklusive det himmelska hoppet, är ett sorts andligt gift i vilket kapitalets slavar dränker sin humanitet och avtrubbar sina önskningar om en mänskligare existens. Man utgår alltså ifrån att den kristna tron saknar verklighetsgrund. Vetenskapsmän har också ofta gått utanför vad som borde vara rätt och riktigt för en vetenskapsman att göra. Och fastslaget att det finns ingen himmel, som om någon vetenskap skulle kunna fastslå att det inte finns någon himmel. Alltså helt utan objektiv auktoritet går man fram och säger att vi har inte med våra vetenskapliga metoder kunnat upptäcka någon himmel. Alltså finns det ingen himmel. Och den ryske astronauten German Titov, som snurrade runt detta lilla klot i 17 varv, kunde komma tillbaka och förklara att eftersom jag inte såg någon gud, så finns det naturligtvis ingen gud. Stackars lilla människa, som en basil på ett dammkorn i detta rum, kan sträcka sin näve upp emot höjden och säga: Gud, du finns inte. Filosofin har aldrig haft rum för himlen. En känd filosof har sagt att när det gäller den kristnes teologi kan man föreställa sig någonting mera förskräckande idiotiskt än just deras tal om himlen. Ja, det kanske inte är annat att vänta av människor som har förkastat Guds ord, Bibeln, som auktoritet. Men när till och med teologer börjar förneka himlens existens, då har vi orsak att känna oss varnade. Dr. Canon Streeter, en professor i Nya Testamentet, säger: Söndagsskolundervisningens himmel, eller himlen i de kända och omtyckta sångerna, är en plats som den vanliga människan inte tror finns och dit hon inte skulle vilja komma när hon dör. Boltman, en känd teolog i vårt århundrade, ser på Guds ord, särskilt Nya Testamentet, som en mytologisk sammanställning av människor som hade vissa religiösa upplevelser. Alltså är också himlen ett mytologiskt uttryck för människor som hade en begreppsvärld där man inte kunde förklara det okända annat än i tre våningar: himmel, jord och helvete. Därför begreppet om människans förvandling till en himmelsk värld av ljus, säger Boltman, är för henne inte bara obegripligt utan också totalt meningslöst. Vi behöver inte något tal om himmel. Det är bara mytologiskt. Ingen har ju varit där. Ingen kan ju veta om det finns någon himmel. Jo, en har varit där. En har kommit till denna jord. En har förkunnat om att det finns ett liv efter döden. En person, en trovärdig person, har uppträtt i historien och talat mycket om himlen, om just himlen. Därför är det så svårt för den som vill bevara sin tro på Guds ord, för den som vill bevara sin tro på Jesus Kristus, att förneka himlens existens. Ty Jesus, Guds son, han som sitter inne med mer kunskap än dig och mig, han talade ofta om himlen. Faktiskt, han talade mer om livet efter döden än livet här. Forskar du evangelierna ska du finna det. Och jag räknade efter bara i Matteus evangelium och fann att han inte mindre än 15 olika tillfällen talar direkt om himlen. Nämner himlen vid namn alltså. Vid andra gånger ofta också om livet efter döden naturligtvis. Men just om himlen. Vet du, människors förnekande av himlen om inte gör ju inte himlens existens. En del människor tror sig att genom sin ateistiska proklamation, att genom att de säger att det finns ingen Gud, så har de plötsligt avdetroniserat Gud. och skaffat honom ut ur existens. Om Gud verkligen finns, så fortsätter han naturligtvis att finnas om också hela mänskligheten förnekade honom. Om jag står här på talarstolen idag och förnekar att det är lördag idag, så fortsätter det naturligtvis att vara lördag, trots mitt förnekande. En människas förnekande om någonting förändrar inte den objektiva verkligheten. Min subjektiva uppfattning om någonting förändrar inte en objektiv verklighet, hur mycket jag än förnekar den. Om också hela världen, hela mänskligheten skulle förneka Gud, så kan han ju finnas ändå. Samma sak om himlen. Vet du, det var en soldat som en gång kom på att han skulle bli ateist och gick till sin officerare och sa att nu har jag kommit underfund med att Gud inte finns, inklusive allt vad Gud nu innebär med himmel och allt detta. Jaså, sa officeren som råkade vara kristen. Vet du verkligen det? Ja. Hur mycket vet du egentligen av allt som går att veta? Vet du 95% av all kunskap som går att tillägna sig i universum? Ja, det är nog för mycket. Vet du 50% av allt som går att veta? Nej, det vill jag inte säga. Vet du 10%? Nej, det vore för mycket att göra anspråk på att jag skulle veta 10% av all kunskap som finns i universum. Känner du 5% av all kunskap? Även det ansåg soldaten vore för mig. Ja, det dröjde inte länge förrän han kröp ner under 1%. Jag känner inte ens till 1% av allt som går att veta i hela universum. Jaså, sa officeraren. Men är det då inte möjligt att Gud kan finnas ibland de andra 99%, om vilka du ingenting vet? Människan är upprorisk, förmäten i sina slutsatser om att det inte finns någon Gud, om att det inte finns någon himmel. Filosofin har avskaffat tanken. Rationalismen som regerar än idag säger att eftersom inte vi kan begripa himlen, så finns den inte. Eftersom himlen inte får plats i mitt lilla trånga förnuft, så finns den alltså inte. Men kära vän, hur ska Gud som är så här stor och ännu större få plats i din lilla hjärna som är så här liten? Vi lever i en tid som behärskas också av en annan filosofi, nämligen evolutionen, utvecklingsläran, som förklarar att människan bara är ett djur, stadd i en utvecklingsprocess. Den naturliga konklusionen av en sådan filosofi är ju bara detta, att eftersom jag är ett djur, född till ett djur, ska jag också dö som ett djur, och ingenting mer ska följa. Jag är bara en länk, en liten länk i den långa, långa, oändliga kedjan. Men man är inte riktigt konsekvent i sina slutsatser. Ty om jag bara är ett djur, och en gång bara ska dö och bli stopp igen, och så är allt slut, varför ska jag leva överhuvudtaget? Människans förnekande av himlens existens har inte avskaffat frågorna, livsfrågorna, utan människan fortsätter att sysselsätta sig med de eviga frågorna. Varför är jag här? Varifrån har jag kommit? Och vart hän är jag på väg? Hon fortsätter att brottas med just dessa frågor. Ja, men det är inkonsekvent, människa. Du är ju bara ett djur. Bekymra dig inte om evighetsfrågorna. Du ska dö som ett djur, som en hund dö, och ingenting mer ska följa. Ja, faktum är att få är de människor som modigt, i alla fall som de själva menar, vågar acceptera en sådan teori såsom sann. Det finns någonting inom dem som gnager och säger nej, det får inte bara vara slut med graven. Varför ska jag då leva här? Varför ska jag skaffa familj? Varför ska jag se till att jag får tillfredsställelse i detta liv, och plötsligt bara kan vara slut över en natt? Döden är fortfarande människans fiende. Hon accepterar inte riktigt att hon måste dö. Hon försöker undfly döden. Om det inte finns någon himmel, så har det hos människan lämnat ett vakuum, och hon måste liksom ha ett alternativ. Så har jag upplevt det. Människan befinner sig på flykt ifrån en sådan grym verklighet som det skulle innebära om det inte finns något hopp. Hon söker istället ett annat slags hopp. Egentligen, den konsekventa handlingen för människan idag, som har avsett avsatt Gud och avsatt tron på ett evigt hopp. Det vore för henne att begå självmord just nu. Varför ska hon leva vidare och möta mer av lidande, möta mer av problem, samla på sig mer känslor för medmänniskor? Och så plötsligt ska allt brytas en gång och allt får slut. Varför inte förkorta lidandet? Det vore logiskt. Men hon gör det inte. Hon fortsätter att söka. Hon fortsätter att försöka stilla oron i sin själ. Ofta sker det idag genom knark, genom sprit. Men ofta sker det också genom nya filosofier som inte tror på Guds himmel, men som tror i alla fall på en fortsättning av existensen. Varför har till exempel indisk mysticism blivit så vanligt i vårt land, i vår tid, i hela västvärlden förresten? Hinduism, buddhism i nya former, som inte accepterar att det är slut med döden. Min själ ska fortsätta. Den ska fortleva i en annan existens. Och möjligen till slut ska jag gå upp i det opersonliga varat och uppleva gemenskapen. Eller gemenskapen med det eviga existensen, det opersonliga, livsenergi. I alla fall, om också ett tomt hopp för mig, ett hopp om att det dock ska fortsätta. Se, människan har förnekat himlen och försökt förpassa himlen utifrån sin tankevärld, men fortfarande finns önskan om en fortsättning kvar. Det ligger i människans natur att ha ett hopp. Hon vill inte bara säga, jag ska dö och sen allt slut. Ja, hon säger det kanske ibland, men hon vill inte se den sanningen i vit ögat. Hon vill ha ett hopp. Och om hon inte orkar se den sanningen som hon själv proklamerar, så försöker hon att under det att hon lever uppehålla sitt liv med surrogat, med saker och ting som får henne att inte behöva tänka på döden. Och människan i Sverige är intensivt sysselsatt med just det. Hon är intensivt upptagen med att fylla hela sin tankevärld, hela sin vardag, hela sin fritid med aktiviteter. Mycket av detta, mina vänner, tror jag är för att slippa tänka på att hon går mot döden, var hon går. Men nu står frågan där. Är den kristnes hopp ett verkligt hopp? Eller är det också bara en önskedröm? En projektion av att vi orkar inte leva här utan ett hopp. Därför har vi skapat oss ett hopp. Och himlen är vårt hopp. Men mina vänner, så definieras aldrig det kristna hoppet i den här boken. Det definieras aldrig som en skör önskedröm. Om ditt kristna hopp är en önskedröm, är ditt kristna hopp inget kristet hopp. Om ditt kristna hopp är till för att stilla oron i din själ, för att vara en karamell och något slags verklighetsflykt ifrån en grym tillvaro, då är inte ditt kristna hopp ett kristet hopp. För det kristna hoppet är ett verkligt hopp. Det är inte grundat på en önskan att fly ifrån en grym verklighet. Det kristna hoppet är inte konstruerat för att möta ett behov av tröst, mina vänner. Kom ihåg det. Det kristna hoppet är inte konstruerat för att möta ett behov av tröst. Nej! Istället, det kristna hoppet är ett resultat av att Gud har handlat i historien. Och det är skillnaden. Och det är skillnaden mellan kristendomen och alla andra religioner och alla filosofier. Den kristnes hopp är inte grundat på ett behov av tröst. Den kristnes hopp är resultatet av att Gud har handlat i historien. Det kristna hoppet grundar sig för det första på trovärdigheten i Guds person. Paulus säger till Titus när han skriver sitt brev: jag, Paulus, Jesu Kristi apostel, sänd därför att det finns ett hopp om evigt liv som Gud, som inte kan ljuga, för i värdeliga tider sedan hade utlovat. Som Gud, som inte kan ljuga, har utlovat. Mitt hopp om ett evigt liv och en himmel grundar sig inte på att jag har ett behov av tröst i första hand, utan det grundar sig på att jag tror på en trovärdig Gud. Det grundar sig på uttalandena utav en trovärdig person. Precis som Abraham, när han hade det svårt, Det står om honom att där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Varför det då? Jo, därför att han var viss om att han som hade givit löftena, han var också mäktig att hålla den. Han hade fått ett förtroende för Guds person. Därför trodde han. Och därför tror jag på himlen, därför att jag tror att den Gud som har uppenbarat detta för mig i sitt ord, han kan inte ljuga. Han är en trovärdig person. För det andra, mitt hopp om himlen är inte i första hand konstruerat för att möta trösten, den tröst jag eventuellt behöver, utan det är grundat på ett historiskt faktum och resultatet av ett historiskt faktum. Vilket då? Guds handlande i historien genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Den kristnes hopp, mina vänner, den grundar sig på en tom grav i historien. Den grundar sig på Kristi uppståndelse och ingenting annat. Det är resultatet utav att Kristus har uppstått från de döda. Egentligen, mina vänner, förkunnelsen om himlen är bara en förlängning av förkunnelsen om uppståndelsen. Och du vill väl inte ta bort uppståndelsen ifrån det kristna budskapet? Då har vi inget evangelium. Men en del är inkonsekvent att säga att uppståndelsen kan vi tro på, men himlen, jag vet inte. Men det är bara en logisk följd. Varför skulle vi uppstå om vi inte skulle uppstå till någonting? Vi ska uppstå till någonting. Gud har berett någonting för oss som vi ska uppstå till. Den tomma graven är en försäkran om himmelens verklighet. Hur är det Paulus säger? Han vill inte veta av någon knarkfilosofi, nämligen att säga så här att ja, det är så skönt att ha den här religionen, att ha den här tron. Även om det inte skulle vara sant till slut, så vill jag i alla fall här i livet leva som kristen. Så får det kanske gå som det vill sen, men det är värt nog att få tro på honom här. Åh, jag avundas inte den människan som tänker så. Jag vill ha sanningen och ingenting mindre. Min vän, jag hoppas att du inte har en, för jag kallar det knarkkristendom. Och förstår du vad jag menar? Att du har liksom din tro på Kristus bara för att det gör dig gott nu, men du är inte säker på om det till slut ska hålla. Stackars dig i så fall. Stackars dig i så fall. Och Paulus kallar dig i så fall för den mest ömkansvärda människan i världen. Och han vill inte ha sitt hopp grundat på en sån filosofi. Han säger, om Kristus inte har uppstått, då är för det första vår predikan fåfäng och tom. Den har inget innehåll. Om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan falsk. De går omkring och ljuger. Det är oetiska människor. De är lögnare. Om Kristus inte har uppstått, stackars de som har dött i tron på honom. Då har de gått förlorade. Dessa som levde ett helt liv och så sa de på sin dödsbädd, nu går jag till himlen. Men det fanns ingen himmel. Stackars de. De har gått förlorade. Min farfar sa på sin dödsbädd, där han låg, sjuk i cancer. Härlig sången där skall brusa, stark som dånet utav stora vatten. Segervist, glädjefullt på sin dödsbädd. Men om inte Kristus har uppstått från de döda, då var hans yttrande på dödsbänden tomt prat och en falsk tröst. En syster skickade en hälsning till oss här i veckan. Hälsa församling att vi möts på den andra sidan. Men om inte himlen är en verklighet, om inte Kristus har uppstått från de döda, då är hennes hopp förgäves. Och klimax på alltihop, säger Paulus. Om inte Kristus har uppstått från de döda, då är vi som tror på honom ännu leva kvar här i denna värld och detta kött. Då är vi de mest ömkansvärda människor av alla tänkbara. Vi går omkring här med ett hopp och säger, vi tror på en himmel. Och sen blir det ingenting utav det hoppet. Stackars oss, stackars oss, stackars oss som sitter här och slösar bort tid söndag efter söndag. Ger pengar till någonting som egentligen är förgäves. Ser du, om inte Kristus har uppstått, då är allt förgäves. Men Gud vare lov, utropar Paulus i nästa vers. Nu har Kristus uppstått, så som förstlingen ifrån de avsomnade. Den första som dog och uppstod för att aldrig mera dö. Och sen ska vi, som är de andra kärvarna som ska bärgas, uppstå på samma sätt som Kristus har uppstått. Hans uppståndelse är en försäkran om att alla de som tror på honom ska uppstå på samma sätt. Och i kapitlet innan har han redogjort för de många vittnena, ögonvittnena som verkligen såg honom uppstånden. Det är en verklighet, Den tomma graven är en verklighet. Och på grund av den verkligheten så kan den kristne förkunna ett hopp. Och mina vänner, låt oss inte skämmas för att tala om himlen. Ty himlens verklighet grundar sig på graven, den tomma graven. Och världen behöver höra att det finns ett hopp, att det finns ett hopp om evigt liv. Därför handlar alla predikningar i apostlagärningarna om just uppståndelsen. Om just uppståndelsen. Varför det? Därför att nu finns det ett hopp om evigt liv. Nu skall inte människan behöva gå och sörja över en förestående död. Det finns ett hopp. Det finns ett hopp. Det finns en tom grav i historien. Det finns en fortsättning efter den uppståndelsen i en tillvaro som kallas den himmelska tillvaron. Och Gud vill att vi ska veta om detta. Det är därför som flera kapitel i Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, är ägnad till att förkunna för oss om just himlen. Om just himlen. En del har börjat skämmas för att tala om himlen. Och jag är ledsen för det. Du förstår, den himmel, om det är en verklighet, är ju ingen verklighetsflykt. Det är inte fel för en kristen att längta till himlen. Det är naturligt att längta hem, eller hur? Himlen är en del av den kristnes verklighet. Det får inte vara osunt så att vi skulle vilja undfly denna tid som vi nu lever i för att få vara där. Och ha det bra. Gud har ett syfte för oss där, men Gud har sitt yttersta syfte med oss där, i himlen. Så, mina vänner, till sist får jag presentera för dig himlen. Himlen. Guds boning. Där Gud bor. Ja, men Gud finns ju överallt. Ja. Men det verkar som att det finns en plats i universum. Alltså en geografisk plats någonstans. Där Gud manifesterar sin härlighet på ett särskilt sätt. Ja, på ett så fullkomligt sätt att den platsen kallas hans boning. Gud är också här. Gud är överallt. Men Gud manifesterar sig på olika sätt, på olika ställen. Och i himlen, där manifesterar sig Gud på ett fullkomligt och underbart, härligt sätt. Ingen skapad varelse har ännu trätt in i Guds boning. Änglavärlden befinner sig i det som Bibeln kallar för den andra himlen. Första, andra, tredje himlen. Hinner inte gå in på det nu. Men vet du att Guds boning just nu håller på att beredas för att ta emot skapade invånare? Vilka är det? Återlösta människor. Genom lammets blod återlösta människor skall bebo Guds himmel en gång. Halleluja. Guds boning. Vi har som Guds barn redan nu en härlighet. Och Guds härlighet bor i oss nu. Men då ska vi bo i Guds härlighet. Förlossning väntar Guds barn. Den här kroppen är en ofullkomlig kropp, en förgänglig kropp. Kan bli sjuk, kan bli trött, kan bli svag, kan bli hungrig, kan bli törstig. Bryts ner dag efter dag. Och vi vet att den en gång ska dö och läggas i en grav. Men Gud vare lov, den ska inte bara bli mat åt maskar. Den ska uppstå igen genom ett under från Gud och förenas med den själ som går till Herren när den kristne dör. Och förvandlas i ett nu när han kommer som är vår frälsare, som är vår brudgum. Och det står att då ska vår förnedringskropp förvandlas så att den blir lik hans härlighetskropp. Jag ska då bli passande för himmelen. Denna kropp är en jordisk kropp avsedd för mitt liv på jorden. Då ska jag få en himmelsk kropp avsett för mitt liv i himlen. Lammets bröllop ska då äga rum. Och vi kan väl inte stanna en allhelgona dag utan att också nämna några ord om lammets bröllop ifrån Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Från tronen utgick en röst som sa i vers 5: Loven vår Gud, alla ni hans tjänare som frukten honom, både små och stora. Och jag hörde lika som bruset av röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka torden. Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung. Och vet ni, jag har för mig upplevelsen så starkt i Korea när vi satt där på detta jätteflygfält. Omkring miljonen människor varje kväll. Och när man bad, alla på en gång, i samtalston, och jag bara satt och lyssnade, så skulle jag kunna blunda och tänka, jag står vid Niagara, jag står vid Victoriafallen. Det var precis som Uppenbarelseboken här beskriver det, så som dån, så som bruset av stora mäktiga vatten som faller. Låt oss glädja oss och fröjda oss och giva honom äran. Varför det? Till tiden är inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent, det heligas rättfärdighet. Ja, det vore inte på sin plats att tala om ett bröllop utan att också få höra hur såg bruden ut. Hur såg brudgummen ut? Det är den fråga man hör, åtminstone från kvinnor, när man kommer från ett bröllop. Hur såg hon ut? Och tänk att Bibeln beskriver för oss, på flera ställen, både brudgummens skönhet och brudens skönhet. Och jag var lite spänd den dag jag skulle gifta mig. Och väntade på min fru utanför damfrisörskan, där hon kläddes upp i sin ståtliga brudklänning och allt vad det var. Hur hon skulle se ut. Aldrig sett henne i den klädseln förut. Hon kanske var spänd på min reaktion också. Och jag spänd på att hon skulle tycka om min frack. Och allt denna utstyrsel. Det var en viss förväntan. Och när hon kom var hon verkligen vacker. Jag kan visa kort på det. Och vet du, när Jesus skulle lämna denna jord så bad han en bön till fadern. Han bad så här: Fader, jag vill att det jag är, det ska också de vara som du har givit mig. Varför det då? För att de ska få se min härlighet. För att de ska få se hur underbar jag är. Det är liksom hos brudgummen finns en längtan över att han ska få visa för sin brud hur underbar han är. Han vill att vi ska se hans skönhet. Han vill att vi ska se hur vacker, underbart, skön han är. Och vet du, han längtar också efter att se bruden förhärligad. Han ska bevara oss, säger Judas, och ställa oss fram inför sig själv i helighet, i härlighet, utan fläck, utan skrynka. Underbart! Och Höga visan är inte bara en kärlekshistoria om Salomo och någon av hans älskade, utan det är en förebild på Kristus och församling. Och vet du vad brudgummen, hur brudgummen till exempel beskrivs i femte kapitlet av bruden? Min vän är strålande vit och röd, härlig framför 10 000. Hans ögon liknar duvor in vid vattenbäckar, duvor som badar sig i mjölk och sitter med breddfull rand. Och verserna fortsätter med bilden av hebreisk poesi. Hans mun är idel sötma, hela hans väsende är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja, sådan är min älskare. Och bruden i kapitlet innan, brudgummen säger: du är skön allt igenom, min älskare. På dig finns ingen fläck. Därför, vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som har rättfärdiggjort. En tillsluten lustgård är hon, min brud, min syster, en tillsluten brunn, en förseglad källa. Ingen smuts, ingen orenhet skall få ha kommit in och lortat ner henne. Hon är som en park av granatträd, och han räknar upp frukten, denna underbara örtagård, vid vilken han liknar sin brud. Underbara frukter, de ädlaste frukter, superblommor, gula, härliga blommor som kvinnorna hade att pryda sitt mörka hår med. Nardus, saffran, kalmus, kanel, rökelseträd, myrra, aloe, alla dessa örter användes för välluktande rökelse och så som balsa på sår. Det var ädla frukter, mina vänner, det var underbara frukter, det var väldoftande frukter. Nu beskrivs Jesu Kristi brud vid en skara människor som har dessa underbara frukter och egenskaper. Och den stund vi står hemma ska andens frukter hos oss vara fullmogna. då ska de vara fullmogna. Vi tycker ibland att det går långsamt med mognaden och att många av våra frukter fortfarande är ganska gröna och hårda. Men varför är vi kvar här nere? För att frukterna mer och mer ska mogna. För att vi ska bli mera och mera och mera och mera lik Jesus. Därför är vi kvar. Därför är vi kvar. Vi har beskrivit himmelen, vi har beskrivit brudens skönhet, brudgummens skönhet. Låt mig också få säga några ord om himmelens skönhet. Uppenbarelseboken 21. Kanske vi ikväll hinner gå in på den himmelska stadens skönhet. Men du vet hur den beskrivs. Så som uppbyggd med grundstenar. 12 grundstenar som är ädla stenar. Apostlarnas namn står på dessa stenar. Vilket innebär att deras förkunnelse om den uppståndne Jesus Kristus är grunden till himmelska staden. Och dessa stenar utstrålar en underbar skönhet. Safir, himmelsk blå, jaspis, ädelt skinande, smaragd, gräsgrön, karneol, röd, topas, gul, ametist, violettblå, och vi skulle kunna fortsätta hela den långa uppräkningen av dessa ädla stenar som faktiskt i sig själva äger hela regnbågens fulländning av färgprakt. Sådan är grunden till den himmelska staden, en underbar skönhet. Men ännu underbarare kanske tillståndet i den himmelska staden beskrivs. Där skall inga tårar vara, till Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Ingen skall gråta mer. Där skall ingen död vara, ingen förgängelse mer, ingen klagan, ingen plågan, ingen smärta skall kunna upplevas mer. En förvandlad, förhärligad härlighetskropp i himlen en gång. Gud har lovat det. Det är inte jag som lovar det. Gud har lovat det och han är trovärdig. Inga tårar. Ingen sorg. Ingen död. Ingen klagan. Ingen plåga. Till det som förr var är nu förgånget. Det är slut på det nu. Gud har lovat det. Himmelens invånare. Alla de som är skrivna i Lammets bok. Alla återlösta människor ifrån alla tider. Alla folkslag, alla stammar, alla tungomål, alla nationer ifrån alla sekler. Tänk vilken underbar härlig samling i himlen. Tänk att få sitta ner och tala med de människor som trodde Gud i frälsning för 6000 år sedan. Noa, andra heliga bröder. Ja. Vilken underbar gemenskap det kommer att bli i himlen. Att ha tid att umgås med varandra. Här jäktar vi hem efter mötena. Efter det vi har givit varandra ett handslag. Och vi skiljs från varandra. Och det ligger någonting ofullkomligt i detta. Att Guds barn samlas men skiljs. Samlas men skiljs. Samlas men skiljs. Och så dör någon. Och församlingen fortsätter. Samlas och skiljs. Och skiljs. Och skiljs. Men det ska komma en dag då familjen ska samlas för att alltid vara tillsammans. Ära halleluja. Det är det naturliga för en familj. Gud vill att hans barn ska vara där han är. Vad ska vi göra i himlen då? Sitta på möten i hela evigheten? Inte alls, min vän. Det finns för det första ingen kyrka i himlen. Det finns inget tempel i himlen. Så där gick den chansen. Gud själv ska vara templet. Gud ska uppslå sitt tabernakel omkring oss. Och vi ska tjäna honom både dag och natt. Är det någon som inte tycker sig kunna tjäna Herren på ett fullkomligt sätt nu? Ja, jag tycker mig inte kunna göra det. Men tänk att då ska jag inte komma till korta. Då ska jag få tillfälle att tjäna honom på ett fullkomligt sätt. Himmelen, mina vänner, innebär arbete. Arbete för Herren, tjänst, skapande aktivitet. Vi ska förhärliga Gud, tillbedja honom, evigheterna igenom. Och ibland när jag besöker avsidestagna, sjuka och svaga människor, så vet du vad de klagar över. Ja, jag brukar kunna göra så mycket, men titta här sitter jag, kan ingenting uträtta. Och det svåraste för dessa stackars människor är att de inte längre kan verka. Men vet du, Gud kommer med sin tröst. Han talar om himlen för oss. Det ska du få arbeta, min vän. Det ska du inte behöva sitta och känna att du ingenting kan göra. Det ska du ständigt få vara till nytta. Med alla dina begåvningar och gåvor som Gud utrustade med i din förhärligade kropp. Du ska få förhärliga honom på ett fullkomligt sätt. Himlen, mina vänner, innebär underbart arbete och tjänst för Gud. Det innebär vila. Vila ifrån dessa våra gärningar. Vila ifrån gärningar av vilka vi blir trötta. Vila ifrån en kropp som blir trött. Vila ifrån synd. Allt sådant upphör för evigt i himlen. Det innebär, tror jag, också en kunskapsinhämtande. Vi kommer att lära oss mer och mer om Gud och hans person, om Kristus och hans härlighet. Brudgummen längtar efter sin brud. Bruden längtar efter sin brudgum. Är inte det naturligt? En ganska kämpig tid var förlovningstiden för mig. Att hålla på och vänta på någonting som var fullkomligare än förlovningstiden. Paulus säger, jag har trolovat er med Kristus. Vi är hans trolovade. Men vi är på väg till bröllopet. Det här är inte den fullkomliga situationen. Guds barn, Guds församling, Kristi brud är på väg till sin brud. Mina vänner, det är ingenting fel att längta efter sin brudgum, är det det? Vem är du, unga kvinna, förlovad, som inte längtar efter din brudgum? Blivande sådan, om man inte är hos dig. Och vem är du, blivande brudgum, om du inte längtar efter din brud? Men här är ett naturligt förhållande. Det är inte fel, mina vänner, att längta till himlen. Det är bara för en kristne att längta efter en fortsättning av verkligheten. Därför säger Paulus, jag är dragen åt två håll. Det vore bättre för mig att få bryta upp och gå till Herren. Men jag känner att jag också vill vara kvar här. Varför då? För att vara er till hjälp. Gud har ett syfte med oss så länge vi är kvar här. Han vill använda oss. Han vill att vi ska förhärliga honom här på jorden. Vi är kvar för ett syfte. Så låt oss inte klaga och sucka för att vi är kvar här nere. Jag kan förstå dem som ligger på dödsbädden och har det svårt i plågor naturligtvis. De vill flytta hem och det är naturligt för dem att vilja det. Men så länge du är kvar här, min vän, och har en uppgift i Guds församling, se till att du inte har en osund så kallad längtan till himlen. Utan att samtidigt som du längtar, samtidigt vill du vara kvar och verka. Det ska vara en konflikt i din själ, min vän, om du är en sann kristen. Ty vi kan leva ett himmelskt liv redan nu och här. Gud har i Kristus, säger Paulus, försatt oss med honom i det himmelska. Redan nu kan vi leva ett himmelskt liv. Redan nu uppmanar oss Kolosserbrevet 3 att inte ha våra sinne vänt till det som hör jorden till utan till det som är där ovan. Nu när vi är uppståndna med Kristus så sök det som är där ovan. Ty ni har dött och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. Så länge vi är kvar här, låt oss verka och leva för att förhärliga honom. Men låt oss också fortsätta att förstå att vi är dock bara gäster här. Vad betyder gäst? Att jag är här en kort tid. Ibland har vi gästtalare här. De kommer en helg och så åker de igen. Du är en gäst på jorden. Du är här blott en kort tid. Kom ihåg för det andra att du är främling här. Vad innebär det? Att ditt rätta hemland inte är här. Ibland har vi besök av utländska talare, kommer hit och vi tycker det är intressant efter att de är från ett annat land. Men vi vet att de ska åka hem igen, de är inte svenska medborgare. På samma sätt, du har inte ditt medborgarskap i Sverige först och främst utan i den himmelska staden. För det tredje, Bibeln kallar dig för pilgrim. Vad betyder det? En som är på väg till ett mål. Du är gäst, du är främling, du är pilgrim. Här en kort tid. Hemlandet är på väg dit. Amen. Käre Gud, vi tackar dig för himlen. Och att du ville att det skulle vara ett levande hopp för den kristne. Grundat på ett historiskt faktum, Herre. Tack för att himlen inte är en önskedröm eller en fantasiprodukt. Utan för att den är uttalad uppenbarad av dig själv som inte kan ljuga, Gud. Så att den kristne skulle kunna ha ett säkert hopp. så att den kristne skulle kunna glädja sig i hoppet. Å, Herre, vi prisar dig att du har sänt oss in i denna värld, därför att det finns ett hopp om evigt liv som du, som inte kan ljuga, för i värdliga tider sedan har utlovat. Tack, Herre, att vi får erkänna oss själva såsom främlingar och gäster och pilgrimmer på denna jord. Att vi blott är på väg, att vi får fortsätta att vara på väg till dess att du kommer. I Jesu namn. Amen.